I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk? Här sitter jag, Nisse Hallberg, själv i köket i Vasastan i Stockholm. Och på länk har jag Jesper Salén.
Hej!
Hej!
Tja!
Tja!
Jag sitter inte själv. Jag har en dotter som spelar Sims och kollar Bonusfamiljen bredvid mig.
Ja.
Ja.
Hon är inte antal kul i livet, va?
Ja, men hon njuter kan jag säga just nu.
Ja.
Ja.
Vi alla har olika sätt att njuta på.
Ja, men absolut. Two Screen Tango kallas det.
Ja.
Ja. Så det är
bra. Och folk kanske undrar vad en lugg är.
Ja.
Det här blev nödlösningen på ett tekniskt problem.
Ja.
Så att vi kunde bara spela in två. Så Emily kommer komma in som återkommande inslag den här veckan.
Just det, idag bara. Sen så är Emily ju
alltid som vanligt.
Exakt.
Hon fick håltimmar. Hon ligger på sängen och kollar på härlig serie.
Ja.
Så att jag kommer ropa in henne typ helt ärligt, eller vad hon har i kikan.
Ja, men hon brukar alltid ha något bra i kikan, den där Emily.
Mm. Ja.
Ja,
det har hon.
Ja, verkligen. Hur mår du, Nisse? Mår du bra?
Jo, jag mår bra. Jag har ju fått en remiss till kirurgen på Sankt Göran för min... Ja, jag vill inte säga det. Jag hade rätt. Min sjuka mage.
Ja, men alltså det var så intressant. För att du hörde av dig innan helgen med lite sådär tagen på sängen, så som du själv sa. För att det var ju så här, efter att du ska ju träffa min kollega Andreas på mitt jobb. Det var ju planerat, men då tänkte jag förbereda för Andreas med att skicka en frågeremiss om det är något som vi behöver tänka på eller följa upp kring din gallblåsa. Och frågeremiss, det är något som är ganska uppskattat, för det är när vi från vårdcentralen inte så här tar patienten, utan mer, hej, kan ni bidra med någon information kring det här? Och liksom så. Det brukar vara rätt uppskattat.
Ja.
Och då tänkte jag förbereder en sån så att min kollega Andreas har lite kött på benen när ni ses sen och liksom undersöker din mage och dina smärtor som du får. Så att jag blev lite förvånad själv, för jag hade inte fått något svar på den där frågeremissen, men du fick ett formulär skickat till dig att fylla i.
En hälsodeklaration.
Ja, och så här, har du varit sövd innan och sådana saker.
Ja.
Så då gjorde jag så att då ringde jag upp till kirurgmottagningen på Sankt Göran och frågade om de visste så här, vad har ni planerat? Och då visste de inte riktigt, men att de ändå ville träffa dig och göra en egen bedömning kring varför du har ont. Inte om du om det är något farligt med dina polyper, för det vet vi att det inte är. Men just de tyckte väl, för då beskrev jag också dina smärtor och det du har berättat för mig genom det senaste året och så.
Ja, och det låter ju, alltså det jag berättar, alla jag har sagt till Sven, du måste ju ha en kallsten.
Exakt. Så att det jag funtar på, och jag fick väl ett så här halvsvar, för jag frågade just om de här polyperna, om det kan vara så, om det sitter en stor polyp nära utförsgången på gallblåsan och att det då liksom täcker till när gallblåsan dras ihop. För gallstenar har du inte, det har vi sett.
Nej, men
om det är det, så att det blir liksom ett övertryck och en smärta när du äter fet mat.
Ja.
Och då sa den kirurgen att så här, ja, men det kan nog stämma. Och då tänkte jag att då är det nog därför de ska träffa dig. Då tänker de så här, det här kan inte vårdcentralen ordna med. Och det kan vi ju inte.
Nej.
Så att det där blir jättebra.
Ja, men alltså, så värst, worst case scenario är att jag blir nedsövd och att man plockar bort min gallblåsa.
Ja, det skulle jag säga är worst case. Och det gör de ju...
Vad väger en gallblåsa?
Hur långt är ett snöre? Nej, vad väger en gallblåsa? Oj, vad svårt.
Jag tänker om det är så här inför sommarkroppen.
Ja, nej, men du kanske kan förvänta dig en viktnedgång på, vad ska vi säga, 60 gram kanske? Eller 100 gram kanske? Eller 100 gram? Ja, jag är så dålig på ögonmått.
Alltså. Det känns ju 100 gram känns mycket, det känns som en riklig kanell löjrom.
Ja.
Det tror jag.
Ja, men verkligen.
Eller
en schweizer.
50-60 gram.
Ja.
50-60 gram tror
jag. Ja, men spännande. Ja. Och är det så, ja, då tänker jag att då får vi be dem väga den. Och så har vi svaret sen.
Framförallt så tycker jag att vi ska spela in från operationsbordet.
Ett specialavsnitt. Jag sitter bredvid.
Ja, kan du räkna ner från 10?
Ja, precis. Ja. Exakt.
Men då är frågan, hur många vaknar inte upp efter narkos?
Oj, så här ska jag ju säga att det beror ju helt...
Om man är fullt frisk.
Om man är fullt frisk och man har en planerad operation,
ja,
som är alltså inte akut eller något sånt där, utan så här, Nisse, du kommer om 2 veckor, du ska inte ätit innan och du ska ha sovit gott och allt sånt där. Då är det ytterst ovanligt. Alltså, vad ska jag dra till med? Det är en, ja, jag vet inte, men det jag har aldrig hört om ett sånt fall eller varit inblandad eller liksom så. Så att där är man safe. Däremot så är det självklart, om man är akut sjuk och lite beroende på vad det är som är sjukt, om man blir sövd, så kan det ju vara så att man inte vaknar upp. Men då är det ju kanske inte narkosen, utan då är det ju mer att man är så sjuk och att kroppen inte orkar med.
Ja, men jag bara, för att jag diskuterade i en annan podd att om man ska somna in, så finns det inget bättre sätt att somna in på än en narkos. För att när folk är så här, han somnade in i hemmet,
ja,
det var fridfullt när han hade somnat in, men de där 2 minuterna när hjärtat lägger av, inte så jävla fridfullt.
Nej, men det kan du ha rätt i, det beror ju lite på.
Så att det här är ändå drömmen för en hypokondriker att om du skulle skita sig, att jag somnar in där.
Ja, jag älskar din hjärna, Nisse. Hur den funkar.
Men alltså, jag försöker se positivt på min...
Ja, jag vet. Jag menar att jag älskar den. Jag tycker om din hjärna väldigt mycket. Och det är fint att höra dig tänka och resonera.
Så nu håller vi tummarna.
Nu håller vi tummarna. Nej, men det där blir jättebra. Det där blir jättebra. Och då känns det också som att vi verkligen har gått till botten med den här gallblåsan. Alltså.
Ja, och sen en kompis som tog bort gallblåsan.
Ja.
Dagen efter drack han stark och kebabpizztårta.
Ja.
Det känns ju, alltså det känns inte the right way to ta hand om en bortopererad gallblåsa, eller?
Det låter som att det kunde ha bubblat rätt mycket i den magen.
Ja.
För det är ju så, du fastar ju innan en operation oavsett vad du ska operera i princip. Och att chocka den med en kebabpizzetårta låter ju helt sjukt. Jag har aldrig hört talas om en kebabpizzetårta, men jag blir hungrig.
Nej, inte jag heller. Det är också så sjukt att det är det första man äter när man opererar på en gallbås. Alltså, som resultat av gallsten. Då har man liksom ätit för mycket kebabpizzetårta innan för att få det här problemet.
Ja, alltså så mycket livsstil. Alltså det här med gallstenar, det är väldigt, det är ganska genetiskt och sådana saker. Däremot så är det ju så att har man gallstenar så får man ju oftare, alltså lättare gallstensanfall om du äter fet mat.
Ja.
Så det kanske var det din kompis bara ville så här, nu äntligen, den här kebabtårtan har liksom funnits i mina drömmar i alla de här åren.
Ja,
nu är skiten borta, nu jävlar, nu kommer det kräva.
Jag har sett honom få gallstensanfall och alltså, jag har aldrig sett en människa som vit i ansiktet.
Nej, det kan göra hiskligt ont. Ja.
Ja, men alltså, så här, jag vet ju hur ont det gör när det hugger till bara i benen.
Ja.
Och så kan jag tänka så här, att den huggen skulle vara konstanta.
Mm.
Det är liksom, det går inte.
Nej, just när det gäller, nu när vi ändå är på ämnet, så just gallstensanfall kommer som hugg, som liksom kniv. Ja, och det är ju när gallblåsan liksom drar ihop sig och så blir det, är det gallsten i och så blir det övertryck i blåsan. Däremot om man åker på en gallblåseinflammation, en kolecystit,
ja,
då får man den här ihållande smärtan och så. Och då måste man söka vård och få behandling. Och ibland tar man bort gallblåsan direkt. För just inflammationen, vi vill inte ha inflammation någonstans egentligen, men vi vill inte ha det i närheten av liksom
pankreas,
pankreas och lever och sånt där, utan då ska man åka. Gallstensanfall är oftast lugnt, men det gör hiskligt ont, så ofta söker man akuten ändå.
Ja, men cool. To be continued, Nisse Hallberg, leva eller dö?
Ja, leva.
Ja, det är många som säger det. Ja. Men det kommer som sagt stå på en gravsten. Vad var det jag sa?
Ja, och sen en gallblåsa liksom, avbildad.
Ja, den kommer vara formad som en gallblåsa.
Ja. Ja, just det.
Nog om mina skrupler och min fruktansvärt dåliga kropp. Det är dags för att höra hur ni har det ute i landet.
Mm.
Och jag ser ju att Jesper...
Ja.
Och Emily har varit inne. Det finns många bokare här och alla kommer inte hinna med idag.
Nej.
Men jag kör på.
Ja.
Jag kör på en feeling.
Ja, men gör det.
Så här kommer första frågan. Hej! Blev chockad när jag hörde dagens avsnitt och Jesper sa att hälsenan läker ihop. Mitt korsband gick av för 1,5 år sedan och fick då veta att korsbandet aldrig kan läka ihop. Varför kan hälsenan läka men inte korsbandet? Med vänlig hälsning, en glad tjej på 24 jordsnurr. Oh. Det är som att vi är KP.
Ja, kamratposten. Jag tänker också på det när man pratar jordsnurr.
Ja.
Ja. Det enda är att jordsnurr kan ju också betyda, alltså om den alltså snurrar ett varv, det är ju bara en dag.
Ja, hon är 24 dagar.
Ja, hon är 24 år och kan skriva och har gjort trilla redan. Det är otroligt.
Yeah.
Ja. Nej, men bra fråga. Och det är ju så att hälsenan läker ihop och ibland syr man, om det är för liksom långt avstånd, så kan man sy ihop hälsenan. Korsbanden har, jag tror att det handlar om blodförsörjning, för att när något ska läka, då behöver det komma celler, det behöver komma näring för att en läkeprocess ska påbörjas. Och jag är nästan 100% säker på att det är det som är grejen med korsband, att du har inte den där blodförsörjningen i knäleden och de strukturerna i. Däremot så kan det ju blöda när korsbandet pajar och menisker och sånt där, men jag tror att det är det handlar om. Medans hälsenan, ja, där har vi blodförsörjning och saker läker, helt enkelt.
Det är sjukt att den läker ihop ändå.
Hälsenan.
Det låter som en piska,
ja,
eller ett pistolskott.
Ja.
Hur fan kan den då, om den är helt av, läka ihop?
Nej, men alltså, går den helt av? Den går ju bara av där den går av, så att säga. Det är ju fortfarande, det är inte så att det försvinner massa hälsena, utan den går av på ett ställe.
Ja.
Och det låter så starkt för att det är en ganska stark struktur, och, eller en väldigt stark struktur som tar väldigt...
Men hur, så den klubbar inte ihop sig liksom?
Jo, men den drar upp sig till vaden. Men det är därför behandlingen för liksom, en av de viktigaste behandlingarna vid hälsenerruptur, det är att man har en gipsstövel, alltså med en hög klack. Och det är ju för att hälen då, det blir mindre avstånd. Om man tänker...
så då drar den sig neråt då mot...
Ja, jag tror inte den kan dra sig liksom hur långt som helst. Men ser man till att vaden inte är utspänd, alltså att man har foten som i en högklack eller tåna neråt, då blir ju avståndet mellan hälen, där hälsenan fäster, och vadmuskulaturen så kort som möjligt. Och då kommer ju liksom, ja, då blir avståndet i rupturen så kort som möjligt också.
Mm.
Helt enkelt. Så att, men ja.
Ja, för långt avstånd så får man hjälpa till.
Ja, precis.
Ja, men som svar på frågan är att du inte tror att det finns en blodförsörjning till menisk och ledband.
Ja, men precis. Eller till korsbanden. Så, det är liksom dåligt. Så det är någonting vi föds med och sen ska det hålla hela livet då. Sen kan man klara sig väldigt bra utan korsband också. Lite beroende på hur korsbandet... Man har ju ett främre och ett bakre och de ser ju till att liksom inte underbenet ska kunna förflytta sig fram eller bak i förhållande till lårbenet och knät. Eller ja, och så.
Så att man inte ser ut som en jävla faun.
Nej, men precis. Det är därför vi fick korsbanden. Faun. Mm. Faun
till... För att skilja människan från faunen.
Precis. Det var jättesvårt innan, nämligen.
Ja.
Det var ungefär när vildvittrarna var som flest.
Framförallt för greker, för att de hade så håriga lår.
Precis. Det är alltid håriga lårsfel. Nej, men och då kan man ju göra så att man tränar upp en bra stabilitet i musklerna runt omkring och framförallt framsida lår.
Mm.
Liksom för att, och det är alltid en bra idé att träna upp framsida lår för att må bra i knäna. Förebyggande också.
Mm.
Och så. Men det läker inte av sig självt. Helt enkelt.
Nej.
Ja.
Cool. Så hör du, jag kastar på en till fråga.
Ja, gör det.
God morgon podden. Jag lyssnade på veckans avsnitt på väg till jobbet och när ni pratade om tjejen som gick på kryckor fick jag en fråga i huvudet.
Mm.
Jag är en tjock person. Mm. Jag har inte vägt mig på länge men den senaste vikten jag minns är 130 kilo.
Mm.
Vad skulle hända om jag till exempel bröt benet? Skulle jag också få kryckor? Jag är förvisso en relativt stark person. Jag tränar ett par gånger i veckan på samma sätt som många andra. Men det känns orimligt att min kropp skulle orka bära hela min vikt i armarna. Eller blir det någon annan lösning? Jag hoppas jag såklart att det inte kommer behövas. Mm. Jag blir bara nyfiken. Ja, vad säger du?
Ja, alltså, är man stark så är man stark. Sen så blir det ju, om någon väger 130 kilo så blir det ju, rör man på sig då så blir man ju starkare. Man bygger mycket muskler för att bära upp den vikten såklart.
Ja.
Så det är ju asbra att hålla igång med träning alltid. Sen gällande, alltså när man har kryckkäppar eller kryckor så bär man ju inte, det är inte, alltså man går ju inte på armarna utan det är ju oftast mer att man kanske inte kan stödja på det benet som är trasigt.
Mm.
Och då så att liksom hela kroppsvikten hamnar ju inte på armarna hela tiden så att säga.
Nej.
Om man tänker så, utan det är ju mer som bra stöd helt enkelt.
Ja, exakt. Ja. Du avlastar den skadade foten eller benet.
Ja, men precis. Exakt. Och det är ju så. Annars skulle det vara jättesvårt att använda kryckor om man skulle. Det skulle vara svårt för vem som helst att bära sin, ja, hela sin vikt på armarna och gå runt. Oavsett
om man väger. Om inte liksom det hela benet är gipsat kanske. För då går man ju sedan på kryckor i alla fall.
Nej, men exakt. Då kanske
om
man är lite
gipsad upp till höften. Då sitter du i en rullstol och har det benet nere rakt ut.
Precis. Så är det ju oftast och just om man är så helgipsad så är man nog ganska stilla och så. Däremot så kan ju ett par kryckkäppar hjälpa till vid så här korta promenader till köket eller alltså små saker så.
Mm.
Och ha som stöd. Men som
jag tycker att det var intressant för jag försöker visualisera mig en sån överviktig person med kryckor.
Ja.
Och jag vet fan inte om jag har sett det. Nej, men alltså så här.
Nej.
Alltså, jag tänker att personen här kanske är på spår. Alltså så här, för jag bara kan inte få upp en bild i huvudet att jag har sett någon som är liksom så pass stor och med kryckor.
Nej, men det har jag sett. Och jag tror...
Ja, du är ju läkare. Så
ja.
Jag bara...
Nej men precis, men det tror jag är mer... Alltså, det är inte jättemånga som går runt med kryckor överlag.
Nej, det är
så. Så att, ska man liksom tänka sig, när såg jag det här, så kan det nog vara svårt. Men...
Alltså, oftast när man ser en krycka så är det en fullgubbe som har en krycka bara för att det är lite nice.
Ja.
Det är ganska ofta man ser.
Ja, men det är
swag.
Ja, och det kan nog vara, det är ju lättare om man har liksom alkoholberoende eller något beroende så är det ju så lätt att man gör sig illa och skadar sig och så. Yeah. Det är inte oftast de med ett alkoholberoende som håller sig stilla utan det ska ändå, alltså ja, det finns något, ja, det Men jag förstår vad du menar. Ja, lite vrickning i foten och så.
Men det är ju kanske att inte jag... Jag ser ju faktiskt inte jättemånga med kryckor. Det gör jag inte.
Nej, men från och med nu så kanske du kommer tänka på det mer. Nu kommer det vara en så här selektiv perception.
Det är lite som jag när jag köpte en fjällrämmeljacka. Jag har inte sett en sån innan. Sen såg jag alla på fjällrämmeljacka. Alltså exakt likadana som jag.
Ja.
Så att det är så är det.
Ja, men det så är det verkligen med vår uppmärksamhet. Och det är ju rätt coolt tycker jag apropå vad vi ser. Jag menar, det vi ser är ju inte absolut. Utan allting som vi tycker att vi ser är ju tolkat av hjärnan, processat.
Mm.
Vilket jag tycker är rätt häftigt. Det är därför någon kan bli förändra utseende, någon som man kanske inte alls tycker är attraktiv plötsligt blir jättevacker när man har pratat lite. Och vice versa.
Ja.
Man kanske tycker, wow, vilken attraktiv människa öppnar munnen och säger någonting som man inte alls...
Sig.
Ja, och det, jag tycker det är så magiskt.
Ja,
så
det är jävligt
synen är liksom inte absolut. Och på samma sätt med uppmärksamheten, vad vi letar efter och ser med din dunjacka, så självklart blev det så.
Ja.
Och ja, sen finns det ju såklart inte jättemånga som går med kryckor, så att ja, räkna inte med att du kommer se 100 imorgon då.
Nej, men jag hoppas.
Ja, 50 kanske.
Ja. Sjukt att hoppas.
Ja, börja ta foton och organisera. Ja.
Kommer du bli vansinnig på mig om jag bara springer och kissa snabbt?
Ja, jag kommer aldrig förlåta dig.
Nej, men kan jag göra det?
Ja, men självklart, kissa måste man göra. Fan, det är klart du ska kissa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Daniel, jag vet, alla där ute, ni kanske tycker att ljudet på Nissa Hallberg låter konstigt. Ja, i den här totala stressen jag befinner mig i nu så har jag pratat i fel mick, så att min mick har legat på bordet och... ja, Jespers eller Emelies har legat... jag har tagit fel mick. Jag har två jävla mickar. En är gul, en orange. Jag pratar fel mick.
Men vet du vad, Nisse?
Men det kanske inte märks. Jag har ingen aning.
Det kanske märks. Men vet ni vad? Eller så här, alla... Så är det. Och det hände ju mig en gång när vi spelade in så här på distans att jag spelade in på min datormick. Det lät för jävligt, men det blev ändå ett avsnitt. Och vad fan. Vi har kört varje vecka nu i över ett år. Bara det.
Mm.
Så att jag tycker att vi... Vi levererar.
Yes.
Nej, men det är så. Det är ju asbra. Skit i samma.
Hörrni, vi tar nästa fråga. Om det inte går att använda så säger vi så här. Hej och välkomna till podcasten När jag är sjuk.
Ja.
Här är jag och Jesper.
Geni. Ja, det var precis. Ja. Jag tänkte samma sak.
Ja, vi är två genier.
Ja.
Vi kör en fråga.
Yes.
Den tredje eller första. Vem bryr sig?
Eller hur?
Hej. För cirka en månad sedan vaknade jag upp en morgon med extremt svullna ögonlock. Det kliade och var väldigt irriterat kring båda ögonen. Jag fick ganska snabbt diagnosen blefarit. Jag fick en mild kortisonsalva utskriven som jag har använt enligt läkarens ordination sedan dess. Jag blev bättre efter cirka en vecka, men har nu sedan några dagar märkt att ögonlocken har svullnat igen. Och jag lider framförallt av klåda på ögonlocken upp mot ögonbrynen.
Mm.
Jag blir också extremt trött i ögonen och när jag blundar känns det som att det bränner bakom ögonlocken. Varför försvinner inte inflammationen? Kan det vara något annat? Jag har inga allergier. Jag har också lite lätt panik över att jag nu ska vara förpassad till ett liv med glasögon. Det var inte så farligt.
Nej.
Ursäkta att jag säger det.
Ja.
Jag bär kontaktlinser i vanliga fall. Men har sedan detta hände bara använt dem i undantagsfall. Och detta lider jag också mycket av. Du har inte alls trivs som glasögonbärare. Mm. Tack för en bra podd. Och här då kom påfyllningen.
Ja.
Hej igen, bästa podden. Jag måste fylla på min fråga och berätta att jag var hos ögonläkaren igår som sa att jag absolut inte har blefarit, utan snarare någon form av eksem på ögonlocken. Jag är inte allergisk mot något vad jag vet och har inte använt några nya produkter runt ögonen eller i ansiktet. Allt var väldigt oklart, men läkaren pratade om att det kommit av en ögonförkylning. Vad är det för något?
Mm.
Okej, så att nu har vi fått någon klarhet att det inte var blefarit. Och vad är blefarit?
Blefarit är ett finare ord för ögonlocksinflammation. Det vill säga en del av en ögoninflammation kan man säga, där ögonlocken blir inflammerade. Och när någonting blir inflammerat så kan det klia, det kan skava, det kan göra ont, det kan svullna.
Mm.
Helt enkelt. Och ögonförkylning är ett fulare ord. Nej, men det är alltså som när vi får förkylningar, det finns ju massor av olika förkylningsvirus som cirkulerar. De gillar ju slemhinnor, det vill säga i näsan, i svalget, där då de här virusen går in och så förökar de sig. Och så får vi liksom en förkylning och hosta eller snuva eller allt sånt där. Men även i ögonen har vi slemhinnor. Så att de här virusen kan ju sätta sig där också, helt enkelt. Mm. Då kan man, man kan kalla det för en ögonförkylning. Och då börjar det
som att du kan få gonorré i ögat och klamydia i ögat.
Klamydia i ögat, absolut. Det är ju bakterier de där två. Men just, det är väldigt vanligt. Barn till exempel som är förkylda, då kommer ofta lite virus i ögonen och så får de röda ögon och så får de inte vara på förskolan för att man tycker att det är så smittsamt med ögoninflammation. Ja, det är smittsamt, men det är ju liksom en förkylning också. Så att där finns det en väldigt stor överdriven oro, ska jag säga. Nu sticker jag ut hakan i förskolor till exempel.
Mm.
Väldigt strikta regler att barnet har liksom röda ögon och får de inte komma till skolan. Eller till förskolan. Och det där kan ju ställa till det rätt mycket. För att det är väldigt vanligt under förkylningssäsongen att även ögonen blir lite förkylda. Helt enkelt. Så där slänger jag in en liten, vad kallar man det för? Brasklapp eller något sånt.
Men så man kan alltså få ögonlocksexem av en ögonförkylning då?
Ja, alltså ögonlocksexem eller exem överlag är ju inte en infektion. Men man kan få exem på ögonlocken, och ögonlocken är ju väldigt tunn och fin hud, också känslig då, hud kan man ju säga. Det är inte som en armbåge eller en fotsula direkt.
Nej, det hade ju varit fett om det var det.
Ja, det hade varit jobbigt att blinka. Noshörningshud. Ja, precis. 3 centimeter bara tjock. Nej, men däremot så kan det vara så att får man då virus, det vill säga i ögonen, och det börjar klia och det börjar rinna och det kan komma lite sådär klägg. Då kan det ju vara så att man kliar väldigt mycket på ögonlocken och att det kommer lite klägg när man sover liksom även utanpå ögonlocken, och då kan huden bli irriterad.
Ja.
Och så. Sen finns det ju, du kan ju ha ögonrosacea, alltså att du får utslag på ögonlocket och så, och kring ögat. Men är det så att det här har förmodligen börjat med en ögoninflammation och kanske då en ögonlocksinflammation, inslag av det. Det vill säga att liksom, allting sitter ju där det sitter. Så att blir något inflammerat så blir det andra inflammerat. Men sen så tror jag att om det blir rött och liksom mer uppe på, alltså upp mot ögonbrynen, då tror jag det har att göra med att det har kommit vätska där, lite klägg, eller att liksom man har gnuggat i ögonen för att det har kliat och skavt. Helt enkelt. Där sätter jag mina pengar.
Ja.
Men egentligen så är det ingen fara. Det är jättebra att inte använda kontaktlinser när vi har ögoninflammation. För att det som kan hända, framförallt om man har en bakteriell ögoninflammation, det är att bakterierna hamnar liksom under kontaktlinsen.
Mm.
Och om det är något bakterier älskar så är det att få vara i fred.
Ah, okej. Okay.
Från luft och liksom sådana grejer. Så då kan man få ganska allvarliga... man kan få liksom infektion på hornhinnan. Som gör att hornhinnan kan bli förstörd. Så därför ska alla kontaktlinsbärare inte använda kontaktlinser när de har liksom symptom från ögonen på det sättet.
Nej, men cool.
Det är en bra regel. Men nu ska jag berätta apropå hornhinna.
Ja.
Då kan man ju behöva en transplanterad hornhinna. Och gissa vem den kan komma ifrån sen 2 veckor.
Vadå, från dig?
Ja, jag gick in och ändrade så att nu är liksom hela jag är up for grabs om jag skulle bli hjärndöd.
Yeah.
Ja.
Fingers crossed.
Ja, verkligen. Jag väntar fortfarande på liksom... Ja.
Men alltså så här, när man ligger där hjärndöd, kan man ta hornhinnorna och sen bara ligga... Alltså, och sen är det någon som behöver en njure, så att man ligger bara och hålls vid liv. Jag kommer inte ihåg vad du sa om det.
Så Matrix, att man liksom, Matrix-aktivt.
Att man styckar lite åt gången.
Ja, alltså självklart är det ju så att man tar ju, alltså om jag skulle bli hjärndöd, vilket det ibland känns som att jag är, men om jag på riktigt skulle bli hjärndöd så skulle det ju vara toppen om man kan plocka 2 organ från mig, men jag tror att det är så mycket som ska matcha. Som vi pratade om för några veckor sedan. Det är så mycket som ska stämma. Och sen, jag vet inte riktigt hur lång tid en kropp kan liksom hållas levande i väntan på att man ska kunna ta ett organ och skicka till någon.
Nej.
Det vet jag inte. Men självklart så är den tiden inte oändlig. Utan,
men det känns så dumt att liksom man köper en kyckling, styckar den och så tar man bara innerfiléerna. Sen kastar man det.
Ja.
Man vill ju ändå ha ut så mycket som möjligt.
Ja, och kanske koka buljong på benen.
Exakt.
Eller hur? Ja. Ja, nej men exakt. Och så funkar det ju inte riktigt med donation och att hålla en kropp vid liv. Sen handlar det ju lite om vad som är etiskt. Om någon har dött så, eller liksom blivit hjärndöd, och när man kanske tänker att personens själ är död, så vill man nog som anhörig också se att man får ro i och med en begravning och lite sådana saker. Så att det finns nog många aspekter i det hela. Men nu kan man i alla fall ta mina hornhinnor.
Ja, men fan vad gött att höra.
Ja, men det är bra. Det är bra.
Du, vi har fått en ljudfråga.
Ja!
Hej på er, världens bästa. Jag kommer med ett långskott här. För det är nämligen så att jag vill jättegärna gästa er podd. Och berätta om insidan. Hur det är att vara svårt sjuk i anorexia. För att just nu så fungerar ingenting i mitt liv. Jag är sjukskriven på heltid. Jag är gravt underviktig. Jag har alla fysiska och psykiska komplikationer som kommer med en undervikt. Och jag bara känner att det pratas för lite om hur fruktansvärt sjukdom det är. Och det finns alldeles för mycket liksom glamoriserande bilder av hur det är att vara sjuk och sådär. Jag tycker det är så himla viktigt att man lyfter upp baksidan. Jag har liksom ingen aning om ni ens skulle vilja ha med mig, men jag känner ändå att jag har väldigt mycket kunskap om det också. Dels för att jag pluggar till psykoterapeut och har jobbat mycket i psykiatrin och sådär. Men sen också att jag har ett genuint intresse för att sen när jag blir frisk jobba med det här. För att det är liksom det lyfts fram så skeva bilder av hur det är att vara ätstörd, tycker jag. Ja, skitsamma. Jag kan prata jättelänge om det här. Men om ni skulle vilja så skulle jag bli så himla glad. Och ni får jättegärna ringa mig eller vad man nu gör. Så kan vi liksom prata mer. Det är som sagt, jag skulle verkligen bli så glad om jag fick prata om det här.
Ja. Tack så jättemycket för din ljudfråga. Det var ju och så. Och det var ju en fråga. Det var ju mer en fråga kring, eller mer att vi behöver prata om ätstörningar helt enkelt. Och det,
ja,
och det håller jag med om. 100%. Sen så har vi ju, det är, ibland har vi ju gäster.
Ja.
Och självklart om vi ska göra något om ätstörning, vilket jag tänker att vi ska göra, så hör vi av oss.
Ja, det är absolut. För att det är ju... Det är en sån jävla... den finns där.
Ja.
Runt omkring oss. Men det är liksom, det känns nästan tabubelagt.
Ja.
Alltså, eftersom att det är... Alltså, fattar du vad jag menar på något sätt?
Ja, jo, men jag förstår. Jag förstår. Tabubelagt och... Ja, exakt. Det är svårt, det är en svår fråga att lyfta helt enkelt, såklart.
Ja. Och det är svårt att liksom reagera. När ska man bli orolig, så här, är det någon person som kanske bara, alltså, det är svårt att angripa den som närstående också, tycker jag.
Ja, som närstående och som icke närstående såklart, och även ja. som läkare skulle jag säga, om det inte är så att en patient kommer med den frågeställningen eller de problemen. Så är det väldigt svårt att liksom föra in samtalet på det helt enkelt. Jag tror att det är svårt överlag, tror jag, att när vi pratar om hur någons kropp ser ut, helt enkelt. Jag tror att liksom även övervikt och undervikt är väldigt svåra ämnen att ta upp på ett bra sätt.
Mm.
Faktiskt. Och där får man nog som vårdpersonal, man får tänka igenom hur man pratar och bygga en allians helt enkelt. Innan man nog kan ta upp det, tror jag.
Vi kommer ju absolut någon gång ha ett avsnitt om det. Det har vi ju talat om.
Det har vi faktiskt pratat om innan också. Sen har det ju blivit så nu av lite olika skäl att vi har svårt att få ihop det, bara vi tre.
Ja, som ni hör idag. Vi två.
Ja. Ja, nu är vi två och liksom så. Så att, men absolut, tusen tack. Och vad fint att du utbildar dig till psykoterapeut. Och jag tror,
ja, verkligen.
Jag tror att det är det som behövs i många olika terapier och samtal. Så är det så himla avgörande många gånger. Men just att det finns erfarenhet.
Ja.
Och då tänker jag också på beroendevård eller liksom de
bitarna. Ja, visst.
Det finns, och sen behöver man kanske inte alltid prata om att så här, jag har själv det här problemet eller haft det här problemet. För självklart så tror jag att man behöver vara tillfrisknad innan man kan hjälpa andra då. Men jag tror att det märks i mötet att den här personen...
Gud, ja.
Jag kan känna så med ångest att så här, när jag pratar med folk som har ångest så tror jag att folk fattar att jag vet vad jag pratar om utan att jag ens behöver prata om det helt enkelt. Och så. Men så ett störningar är det ska vi verkligen ta upp, och det är ju vanligast hos kvinnor och flickor. Men finns även hos män, och hos män så upptäcks det inte, då är det ännu svårare att upptäcka helt enkelt. För att vi har våra normer eller fördomar och vem som drabbas av vad, helt enkelt. Så det är ett jättestort ämne och det är ett viktigt ämne. Ja,
ja, och tack att du skickade in. Du får ta hand om dig, krya på dig och lycka till med utbildningen. Så kanske vi hör av oss när det är väldigt dags.
Ja, verkligen. Tack.
Jesper, det är dags att faktiskt väcka den björn som sover. Alltså vår kära kollega Emily Uggla som är inne i ett annat rum.
Ja.
Hon har ett återkommande inslag.
Ja.
Spännande, va?
Ja, det är alltid spännande. Och sen känns det så dumt att Emily ligger i ett annat rum. Men det är en annan sak. Men härligt.
Jag kallar det på henne.
Ja. Helt
ärligt. Jo, men så här, Jesper. Man har ju varit på lite olika sjukhus genom åren. Allt från olika kanske akutavdelningar till att man suttit i en ett väntrum hos sin husläkare, och alltså känslan när man är där är ju liksom Alltså jag då upplever det som en väldigt deppig miljö. Alltså jaha, den är så, den är väldigt, alltså man, till exempel man är på en akutmottagning, det är liksom sterilt, väldigt minimalistiskt, men det är inte minimalistiskt trevligt, utan det är liksom minimalistiskt galonigt, för att man lätt ska kunna torka av liksom spya och kiss och blod från sätena liksom. Det är plastlukt, och på väntrum är det också, det luktar också ofta gammalt. Det sitter andra sjuka personer i samma rum. Alltså som en läkare liksom träffar ju du, i alla fall du, i alla fall i din roll, du träffar ju sjuka människor som mår dåligt på olika sätt. De kanske inte är sjuka, men de mår dåligt på ett eller annat sätt. Jag själv går ju till liksom läkaren och känner mig väldigt så gnällig, och jag kommer dit och liksom, det är inte med glädje jag kommer dit, utan jag kommer ju dit och har problem. Det är mycket problematik liksom.
Ja.
Det är liksom lite din vardag, och då undrar jag nu då helt ärligt, hur står du ut? Är det lönen?
Nej, det är inte lönen.
Nej.
Hade jag varit ekonomiskt driven, så hade jag blivit något annat, tror jag, med tanke på hur länge man pluggar, och det tar ett tag innan man kommer upp i en lön också. Mm. Men nej, alltså jag fattar vad du menar, och jävligt bra fråga.
Ja.
Men, och jag tänker inte bara på mig själv, utan jag tänker på liksom de läkarkompisar jag har, och det är några stycken.
Mm.
Och jag tror ingen har valt det för lönen. Så.
Nej.
Någonstans så skapar man, jag tror att lyckan, jag, alltså även om någon, det är klart att kommer någon och berättar någonting fruktansvärt, så är det klart att jag känner också, och det har hänt någon gång att jag har liksom mina ögon har tårats när man har lyssnat på någonting, för att det jag hör är, sätter igång känslor hos mig.
Mm.
Men jag tror någonstans att, och jag tror att jag talar för många, att lyckan, alltså att vara den som också tar hand om det här deppiga. Och, för som sagt, som du säger, ingen går till läkaren och berättar bara, hej, jag mår skitbra. Allt är bra, bilen går bra och barnen mår bra. Utan det, man kommer ju i ett ärende.
Alltså jag är så här, efter ett väntrum, man sitter där en och en halv timme. Alltså jag går ju under. Alltså jag går ju ut därifrån och mår så dåligt. Liksom, bara av att sitta innanför de där fyra väggarna. Men du gör inte det.
Nej, men det är ju för att jag, alltså dels, när du sitter i ett väntrum i en och en halv timme, då måste det vara ett akut besök, tänker jag. Eller hur?
Nej, men eller du vet, när man har väntat på sin husläkare.
Ja, men jag tänker, har du en bokad tid, så behöver du inte sitta. Då kommer du ju kanske en kvart innan tiden är, och så säger du hej.
Ja, men,
så.
Ja, men jag vet, men det är ändå inte helt relevant. Nej. Utan, alltså, jag tänker bara så här, alltså, visst, så kanske det är nu för tiden. När jag gick till min husläkare, då satt jag oftast och väntade. Men det, alltså, själva grejen jag är nyfiken på är mer liksom, du är ju innanför de där väggarna hela tiden. Du träffar oss patienter.
Mm. Ja.
Och liksom
ja, men jag fattar, och svaret, ja, precis, jag behöver inte gå in på hur länge du väntar i väntrummet förstås, men jag förstår grejen är att för mig i alla fall, så känner jag att kan jag hjälpa någon som är så deppig eller orolig eller rädd och göra saker bättre, då det är min lycka. Det är min mening med mina dagar,
och så är det väl kanske ofta.
Ja, så att liksom det där deppigheten och känslorna, det blir liksom mer som ett brus som man ser förbi. För att skulle jag gå in i och bli deppig själv eller bli orolig själv, då skulle inte jag vara en bra läkare, utan det där måste jag se förbi. Och jag blir oftast glad av att jobba, och framförallt då jag känner att jag har liksom gjort någonting bra, och så att den deppiga personen eller rädda personen kan gå från mitt rum och må lite bättre. Och kan jag få liksom 10 personer och må 10-20% bättre, då är det ju 100%.
Ja, verkligen. Det tycker jag var Ett helt godtagbart svar.
Vad bra. Det var helt ärligt.
Helt ärligt. Ja. Men det är bara liksom lite synd att det känns så deppigt där inne. Men det kanske bara är min känsla.
Jo, men så är det. Och jag menar, jag tror att när man bygger och designar vårdställen så tänker man nog på det, att det behöver liksom inte vara...
Nej, det ska ju vara rent.
Liksom, ja. Rent,
och det är
men
vi
också
tacksamma för.
Det kanske inte behöver vara så himla deppigt inrätt. Liksom.
Nej.
Och så. Men samtidigt så, det är svårt att göra Leos Lekland i färger så heller. Utan då skulle jag nog bli deppig.
Ja, för då skulle, ja, då skulle man ju må dåligt på ett annat sätt.
Ja.
Eller alltså just av färgerna då.
Precis.
Okej, men vad fint. Tack att jag fick göra ett inhopp i dagens avsnitt.
Tack. Och vi hörs nästa vecka. Då är vi, då är vi inte två.
Då är...
Ja.
Nej. Okej.
Hej då!
Hej då, Jesper!
Hej då!
Vilken energi hon kom in med.
Alltså verkligen, alltså jag måste säga så här, Nisse, att Emilys helt ärligt frågor, de bara... Det är
jag
liksom
vet,
som
älskar hennes helt ärligt frågor.
Skulle jag kunna köpa aktier i dem så skulle jag köpa för jättemycket pengar.
För att jag tänkte på den helt ärligt att jag känner att ni inreder det så fult för att ni inte vill att folk ska bli kvar.
Ja, men...
Alltså att det finns så här, att det är så här, det ska ju inte vara bekvämt att vara där. Man ska ju inte vara där om man inte behöver det.
Nej.
Så att man, när man sitter där och så går det liksom tillbaka till Aidensfield på tv. När man har suttit där 3,5 timmar och bara... Ja. Och så ser man alla andra som är sämre. Och så bara, jag kan ju gå till vårdcentralen istället. Alltså om man tänker akutmottagningar.
Absolut. Och jag menar, på så sätt, det du beskriver, det är ju inte helt fel faktiskt.
Nej.
Och så. Jag har hört historier om när det är liksom överfullt på eventrummen på akutmottagningarna där personal, det finns inte personal, det är extremt långa väntetider och någon med lite pondus och senioritet går ut i väntrummet och så här, ni som inte är akut sjuka, gå hem. Så har liksom 80% av väntrummet gått.
Mm.
Och de som verkligen har varit akut sjuka har suttit kvar för de har kanske inte kunnat resa sig.
Nej,
eller ens kunnat höra. Så att, lite så är det. Men jag tror inte, vi försöker inte skrämma bort folk genom att... Det ska ändå vara, man ska ändå känna att man är välkommen och det ska vara bra. På mitt jobb så får man kaffe om man vill. Oj, när man sitter i väntrummet och lite så. Så att, det är ingen som har liksom bosatt sig i väntrummet på mitt jobb.
Nej.
Bara för att det finns kaffe. Och gör om det, då finns det ett annat problem som vi kan hjälpa till med. Alltså så. Ja.
Hörru, vi tar en sista fråga för den här veckan.
Ja, men vi gör det.
Hej gänget och tack för världens bästa podd och gäng. Jag hittade er via Nisses andra podd, men ni har blivit favoriter.
Mm-hmm.
Jävla, ja, jag kommer ta procent för det.
Säg inget, Nisse. Mm. Det här håller du tyst om när du pratar med din andra podd, okej? Okay? Annars, jag vill inte ha knivar i brevlådan och sånt. Ja.
Jag har lite frågor kring alkohol och narkotikaklassade preparat, inom parentes då, som användes endast i samråd med läkare och är utskrivet på grund av smärta efter hjärnoperationer, gånger flera.
Just det.
Och väldigt sällan. Jag fattar inte det.
Nej, men jag tror att man är van att tolka saker. Jag tror att hjärnoperationer gånger flera, så flera gånger opererad hjärnan och använt sällan de här läkemedlen.
Okej. Nu till min fråga. När jag var yngre kunde jag dricka några glas vin eller få behandling med Stesolid för smärta utan problem.
Mm.
Inte samtidigt. Idag dricker jag väldigt sällan och detsamma med smärtstillande får jag världens ångest dagen efter. Både fysiskt och mentalt blir jag ett vrak. Jag vet att jag inte är 22 längre utan snart 37. Men kom igen, så pass gammal är jag ju inte. Varför händer detta? Nu har jag bestämt mig för att vara helt nykter och förbli det som jag ofta är. Men hade velat kunna dricka ett glas vin som förr, men är hellre nykter än att ha det så här. Jesper, Nisse, Emily, kan ni hjälpa mig med svar och reflektion? Ni är bäst. Kram, Amanda.
Åh, Amanda, du är bäst. Hjärnoperationer kan ju se lite olika ut och bero på olika saker. Det som kan hända alla i och för sig, det är ju att man får smärtor och jag tror att det här är så här spänningsutlösa smärtor och kanske muskler som krampar. Alltså lite mer avancerat med tanke på att man har gjort hjärnoperationer eller Amanda har gjort det. Och alkohol och bensodiazepiner har lite samma effekt på hjärnan. Så man kan säga att, och bensodiazepiner är ju någonting, Stesolid, Oxa, Skand, Kärtbana, det finns olika märken, Xanor, Xanor säger vissa och så. De här är korstoleranta, det vill säga att dricker du mycket alkohol så krävs det mer bensodiazepiner om du ska ta det för en behandling, och vice versa. Så att du bygger upp en tolerans mot båda då. Och med det resonemanget så är det så att bensodiazepiner är väldigt sällan, jag sätter i princip aldrig in det, för att det finns en sån hög beroendepotential, och oftast så behövs det inte, helt enkelt. Så jag är jättestrikt där, och det är väldigt många kollegor med mig, eller ska vara.
Ja.
Det som händer då när du tar bensodiazepiner eller alkohol, det är ju att du får en baksmälla. Alltså så fort medicinen eller alkoholen går ut, så får du ju liksom alla de här signalsubstanserna i hjärnan som då har ökat, det vill säga serotonin till exempel.
Ja.
Du får ett litet underskott, alltså en baksmälla helt enkelt.
Ja.
Och att det där förändras. Jag menar, jag till exempel, jag har sällan, när jag har druckit, liksom, när jag kanske var ute mer på lokal och sånt där och drack och festade, då blev jag väldigt sällan sjuk i kroppen dagen efter. Jag mådde väldigt sällan illa. Däremot fick jag sån himla ångest. Och liksom allt jag tänkte på var så här, nej, Nisse hatar mig. Emily hatar mig. Alltså så.
Mm.
Och det är ju för att mina serotoninnivåer plötsligt är jättelåga dagen efter. Sen återhämtat.
Ja, du lånar ju av lyckoreserven. Det kan man säga så.
Jo, det är exakt. Det är som ett snabblån.
Det är som att vrida ut en trasa.
Ja. Sen finns det ju andra, det liksom, ja förlåt.
Nej, men jag bara menar, det är därför liksom, om du mår psykiskt dåligt överlag, det är sämsta som finns i alkohol. Det är jättebra för stunden, men du kraschlandar ju dubbelt så hårt.
Ja, och du får sämre återhämtning, du får, ja, allting blir sämre. Du ökar, liksom, du får en stressaktivering och så. Det har vi pratat mycket om när det gäller alkohol.
Ja.
Men så är det med bensodiazepiner också. Så det, jag brukar ibland säga att bensodiazepiner är liksom som alkohol, starksprit, fast i tablettform som inte luktar.
Okej.
Vilket gör också att har du ett bensodiazepinberoende, nu, förlåt Amanda, jag menar inte att du har det, men nu pratar vi om ämnet. Har man ett bensodiazepinberoende så är det ju som att liksom dricka, fast det är inget som märks. En tablett är en tablett.
Har det på levern också?
Nej, det gör det inte. Men det tar snabbt på hjärnan. Och det kan vara väldigt svårt att bli av med. Sen så kan det vara så att bensodiazepiner använder man vid krampanfall.
Mm.
Alltså epilepsi. Och har man opererat hjärnan så kan det bildas ärrvävnad i hjärnan, vilket gör att man kan få en sänkt kramptröskel. Man kan få liksom fokala epileptiska anfall.
Okay.
Stesolid och andra bensodiazepiner används sällan, eller det är ingen smärtmedicin. Men däremot så kan den hjälpa muskler att slappna av. Så att till exempel vid ryggskott, som är alltså ett riktigt jädra ryggskott, så kan man ibland använda Stesolid som läkare för att liksom bryta kramperna i musklerna.
Okej. Ja, men så, om du mår dåligt av att dricka så är det inte att dricka. Om du mår dåligt av att dricka 10 glas vin så kanske det beror på att det är 10 glas vin. Men om du inte mår dåligt av 1 glas vin, man ska inte må dåligt av något.
Nej, det ska man faktiskt inte göra.
Men alltså, och du säger att du är 37. Jag, från att jag var 30, så var min bakfylla ångest nattsvart.
Oh.
Det blir inte bättre. Så att det kommer med åldern. Så
ja, men det är så. Och sen är det så att hjärnan förändras över tid. Den blir lite tröttare och beter sig lite annorlunda över tid. Och sådana saker, hur känslig man är för läkemedel eller alkohol, det är sånt som förändras. Sen kan det vara så när man har opererat hjärnan att hjärnan blir lite mer känslig helt enkelt.
Ja.
På olika sätt. Så att lyssna på Nisse. Ja, men så drick inte mer än vad som får dig att må bra dagen efter, så att säga.
Nej, för om du inte klarar ett glas vin ska du inte dricka. Så är det bara.
Nej.
Om du mår dåligt av det.
Ja, och sen håll dig till de här bensodiazepinerna vid de tillfällena som din läkare har sagt. Och så.
Mm.
Men där har vi förklaringen varför kopplingen alkohol och stesolid. Korstolerans.
Snyggt.
Ja.
Hörrni, tack så hemskt mycket Jesper Salén för den här veckan.
Tack Nisse.
Nästa vecka är vi tillbaks alla tre igen. Hela avsnittet.
Ja.
Tack alla som skickar in. Skickar in gör ni till oss på Instagram. Där heter vi Är jag sjuk. Då blir ni, följer ni oss och så skickar ni in så ser vi era meddelanden. Så ja. Tar vi det därifrån.
Det gör vi. Fan vad bra vi är.
Och tack Daniel Aldermark på One Touch. Ja, där. Ja. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Ser fram emot det. Må bra tills dess.
Ja, ja. Detsamma.
Puss och kram.
Hej hej.
Hej, hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.